Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext är hämtad ifrån Andra Moseboks 32 kapitel. Och i i kyrkorets texter så har man tagit ut några verser i början av kapitlet och några verser i slutet. Men jag tycker att det är viktigt att få ett sammanhang. Så jag tänkte faktiskt läsa hela kapitel 32 i Andra Mosebok. Så lyder Herrens ord. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aron till dem: tag guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och de sa det: detta är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aron såg detta byggde han ett altare framför dem och utropade: i morgon är Herrens högtid. Nästa dag steg de tidigt upp och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka och sedan steg de upp för att förlusta sig. Då sa Herren till Mose: gå dit ner, till ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Herren sa det ytterligare till Mose: jag har sett detta folk och se, det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig ska jag göra till ett stort folk. Men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sa: Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Varför skulle egyptierna få säga: till deras olycka har han fört dem ut för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda som du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare som du med ed vid dig själv har lovat: jag ska göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om ska ge åt era efterkommande. De ska få det till arvedel för evigt. Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Mose vände om och gick ner från berget med vittnesbördets två tavlor i händerna. Det var skrivet på tavlans båda sidor, både framsidan och på baksidan. Tavlorna var Guds verk och skriften var Guds skrift, inristad på tavlorna. Josua hörde oväsendet när folket skrek och han sa till Mose: det hörs krigsrop i lägret. Men han svarade: det är inte ljudet av segerrop, ej heller ljudet av klagan efter nederlag. Ljudet av sång är vad jag hör. När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som de hade gjort och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vattnet och lät Israels barn dricka det. Och Mose sa till Aron: vad har folket gjort med dig eftersom du har förlett dem att begå en stor synd? Aron svarade: var inte vred, Herre. Du vet själv att detta folk är ont. De sa till mig: gör oss en gud som kan gå framför oss. För vi vet inte vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land. Då sa jag till dem: den som har guld ska ta av sig det. Och de gav det åt mig. Jag kastade i elden och ut kom denna kalv. Mose såg att folket var lössläppt eftersom Aron hade släppt greppet om dem till skadeglädje för deras fiender. Mose ställde sig i porten till lägret och ropade: var och en som tillhör Herren ska komma hit till mig. Då samlades alla leviterna kring honom. Han sade till dem: så säger Herren Israels Gud, var en ska spänna på sig svärdet, gå genom lägret fram och tillbaka från den ena porten till den andra och döda var och en sin bror, sin vän eller släkting. Leviterna gjorde som Mose hade sagt, och på den dagen föll omkring 3000 män av folket. Och Mose sa: eftersom ni nu har stått emot era egna söner och bröder, må ni idag invigas till Herrens tjänst. Så ska han idag ge er sin välsignelse. Nästa dag sa Mose till folket: ni har begått en stor synd, jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd. Mose gick tillbaka till Herren och sa: o, detta folk som har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld, men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer, ska jag straffa dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, dagens text tar upp avgudadyrkan. Hur allvarligt det är. Hur Gud ser på när vi vänder oss till andra gudar. Och hur lätt det är att falla i avgudadyrkan. Den visar också hur Gud upprättar människor som faller för synden att dyrka andra gudar. Gud hade fört sitt folk Israel ut ur fångenskapen i Egypten. Man hade vandrat i öknen en tid. Och Gud hade visat sin närvaro med folket genom de plågor som han lät falla över Egypten. Genom att han öppnade Röda havet för dem och lät havet vända tillbaks över Faraos armé. De kunde gå genom Röda havet torrskodda, står det. Mose hade nu gått upp på Sina i berg och där samtalat med Gud under 40 dagar. Gud hade skrivit de 10 budorden på 2 stentavlor. Och budorden handlade om hur vi ska förhålla oss till Gud och medmänniskan. Det första budet lyder: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Då sa Herren till Mose: gå dit ner till ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land. Drar fördärv över sig. Gud hade alltid talat om detta folk Israel som sitt folk. Nu säger han till Mose: ditt folk. Det folk som vänder sig ifrån Gud är inte längre hans. Gud säger genom profeten: det är era missgärningar som skiljer er och er Gud ifrån varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Varför var då Gud vred på folket? Texten fortsätter: de har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: detta är din Gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land. Aron, Mose egen bror, hade samlat in guld som han smälte ner och gjort om till bilden av en kalv. Och denna gjutna guldkalv tillbad man. Under sin tid i Egypten så hade israeliterna mött denna dyrkan av den gyllene kalven. Den finns ju belagd historiskt i Egypten, dyrkan av en kalv, ja, en gyllene kalv. Och den här idén tar de med sig ifrån Egypten. Men inte bara det. De säger att denna nya föreställning om Gud, det är den Gud som förde dem upp ur Egypten. De menade att kalven var Herren Gud. Man plockade alltså upp samtida föreställningar och blandade samman dem med tron på den enda sanna guden. Idag säger vissa modernistiska teologier att man ska samtidsanpassa budskapet. Man säger att man ska predika kulturellt relevant. Och så har vi fått befrielseteologin från Sydamerika, där Gud blir en revolutionär. Vi har fått flumteologin, där Gud blir en hippie som tolererar allt. Vi har fått feministteologin, där Gud har blivit moder och till och med fått ett namn, Sofia. Det är samma typ av avgudadyrkan som Israel sysslade med i dagens text. Istället för att låta Gud få beskriva sig själv i Bibeln, så tar man sina egna tankar och skapar en gudsbild utifrån dem. Men Gud är Gud. Ingen annan Gud än Bibelns Gud är värd att tillbe. Israel ville inte längre höra samman med den enda sanna guden, utan ville skapa sin egen gud. Gud fick inte äran för att han hade befriat folket från slaveriet i Egypten och beskyddat och hjälpt dem. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, lyder Guds första bud. Finns det någon risk att du och jag bryter mot det budet? Ja, om vi tänker på Luthers förklaring till det första budet, så ser vi att vi bryter mot det budet dagligen. Första budet. Vad betyder det? Vi ska frukta och älska Gud över allting och i allt förtrösta på honom. Varje gång vi älskar andra saker mer än Gud, eller inte litar på hans omsorg, så bryter vi mot det här budet. Men om vi ser på det här rent konkreta, att ha avgudar, kan vi ha det? Vi kanske inte dyrkar Krishna eller Buddha eller Allah. Men det var inte heller så att Israel kallade kalven för något nytt gudsnamn. Han var Herren. De kallade honom till och med för Jahve. Den som hade fört dem ut ur Egypten. Man hade börjat omdefiniera Gud. Och det är också en frestelse för oss. Om det är besvärligt att tänka att Gud ser allt, att Gud vet allt, att Gud är personligt intresserad av dig och mig, det kan ju vara besvärligt att veta att Gud ser mig även de stunder jag skäms för. Och då är det enkelt att fly in i föreställningen att Gud handlar om en opersonlig kraft. Han är ödet. Han är en odefinierad kärlek. Han är själva varat. Eller någonting annat flummigt eller diffust. Om det är besvärligt att tänka att vi felar och Gud straffar med evigt helvete, då är det enkelt att tänka att Gud ser nog mellan fingrarna och han är intresserad av viktigare saker. Och vips, så har man skapat sig en egen av Gud. För Gud är allsmäktig. Gud är evig. Han är helig. Han är rättfärdig. Han är kärleksfull och allvetande. Han har skapat alla människor och han vill vår frälsning. Moses hade lämnat över ansvaret för folket till sin bror Aaron under de 40 dagarna på Sinai. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aaron och sa till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och de sa: detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron tagit emot folkets hyllning så bygger han ett altare framför guldkalven och säger att imorgon är det Herrens, det vill säga Jahves högtid. När så Moses kommer ner så konfronterar han sin bror. Vad har folket gjort med dig eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd? Aron svarade, var inte vred herre, du vet själv att detta folk är ont. De sa till mig, gör oss en gud som kan gå framför oss. För vi vet inte vad som har hänt med den där Moses som fördes upp ur Egyptens land. Då sa jag till dem, den som har guld ska ta sig det. Och de gav det till mig, jag kastade i elden och ut kom denna kalv. Här ser vi de klassiska ursäkterna för olydnad. Aron var ansvarig och ändå så skyller han på folket för sina handlingar. Detta folk, säger Aron, är ont. Det må vara sant att omgivningen kan vara ond, men det tar inte från oss ansvaret för våra beslut. Men skylt ifrån sig, det har ju människan gjort ända sedan världens skapelse. När Gud konfronterade Adam efter att han hade ätit frukten av kunskapens träd så svarade han, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och på samma sätt svarar kvinnan, ormen förledde mig och jag åt. Det är bättre att säga med David, jag har syndat mot Herren. Andra Samuelsboken 12, vers 13. Och då tar man sitt ansvar och då smakar förlåtelsen extra ljuvlig. Jag skyller inte ifrån mig, jag säger som det är. Men Aron, han snyggar också till sanningen. Han säger inte exakt som det är, utan han förändrar verkligheten så att det ska verka bättre än det var. Jag kastade guldet i elden och ut kom denna kalv. Det låter nästan som en olyckshändelse att det blev en guldkalv, som om inte det vore hans avsikt. Men vi vet ju av verserna innan att Aron formade guldkalven med en mejsel, står det. Undanflykter. Vi gömmer oss bakom många undanflykter. Omständigheterna fick mig att göra det. Mina känsloimpulser fick mig att göra det. Mina vänner påverkade mig att göra det. Samhället har påverkat mig och tagit bort min gudstro, min förtröstan på Gud. Trycket blev så stort att jag inte kunde stå emot. Man kan göra fel oavsiktligt eller till och med omedvetet. Men synden är aldrig en olyckshändelse som drabbar oss. Det verkligt svåra det är att lägga korten på bordet. Jag gjorde det. Jag hade fel. Jag var den enkla vägen. Jag gjorde mitt rykte, mina pengar, min makt, mina lustar, mitt begär till en avgud. Jag stod inte för det rätta. Jag stod inte för Gud. Jag stod inte på hans sida. Innan Moses går ner från berget så uttrycker Gud vad som är det enda rätta när folket vänder sig till andra gudar. Herren sa till Mose, jag har sett detta folk och se, det är ett hårdnackat folk. Låt mig nu vara så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Men Moses ber en bön för folkets skull. Man kan sammanfatta Mose vädjan till Gud under fyra punkter. Den första vädjan är: du har förfört ditt folk ut ur Egyptens land. Det vill säga, om nu Gud har gjort sig besväret att rädda detta folk, borde han inte också vilja bevara det? Det är också någonting som vi kan tänka på inför Gud. Han som har frälst oss genom att Jesus Kristus offrades inför Gud på korset. Han som har räddat oss genom dopets röda hav. Borde vi inte bönfalla honom att bevara oss också i fortsättningen. Aposteln skriver, jag är övertygad om att han som börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Filipperbrevet 1 och vers 6. Den andra vädjan som Moses lyfte fram inför Gud var att han ändå hade utvalt detta folk till sitt eget. Gud hade kallat Israel för ditt folk inför Moses. Men Moses han säger att folket är Herrens eget. Det är ditt folk, Gud. Och är de ditt folk så bör du vara vid deras sida. Gud har älskat alla människor. Gud sände sin son att dö för alla människor. Och genom dopet så satte Gud sitt namn på oss. Vi är döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och när vi tänker på att vi glidit ifrån Gud så får vi tänka på vårt dop. Gud själv har satt sitt sigill på oss genom dopet. I dopet är han vår Gud. Och vi är hans folk. Det tredje som Moses framför som en vädjan, det är, vad skulle egyptierna tänka? Varför skulle egyptierna få säga, till deras olycka har han fört dem ut för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Guds nåd och förlåtelse, att Gud ändå vill upprätta de fallna, det är ett vittnesbörd om Guds trofasthet för omvärlden. Alltså att Gud frälst oss och vi har fallit, men Gud har inte gett upp och människor kan se det. Då är det ett vittnesbörd om att Gud, kan Gud hjälpa en sån som Paulus? Kan Gud upprätta en sån som dig och mig? Ja, men då kan han ju upprätta andra människor också. Aposteln Petrus skriver, men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Tänk att han ändå har stått ut med dig och mig. Det är väl ändå ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Den fjärde vädjan som Moses framför till Gud är Guds löfte till Israel. Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat, jag ska göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag talat om ska jag ge åt era efterkommande. Det hade Gud lovat folket. Att lyfta fram Guds luften, vad Gud har lovat, det är att förankra evangeliet, det är att vädja om hans nåd. Framförallt så påminner vi oss själva, våra tvivlande hjärtan, eller hur, när vi lyfter fram Guds luften. Om våra hjärtan misströstar om att Gud verkligen vill frälsa, då får vi lyfta fram Guds löfte som säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Timoteus 2:4. Om våra hjärtan tvivlar på försoningen, att den verkligen gäller också mig, inte bara alla andra, då får vi läsa Guds ord som säger att han är försoningen inte bara för våra synder. Utan också för hela världens. 1 Johannes 2, vers 2. Och när våra hjärtan hjärtan frestas att komplettera Guds nåd med våra egna gärningar inför Gud. Att säga att det räcker inte med Guds nåd. Det måste till lydnad också. Det måste till kärlek också. Det måste till någonting som vi ska prestera inför Gud för att få tro frälsningen. Då får vi läsa Guds löfte för våra hjärtan. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Romarbrevet 4, vers 5. Älskar Gud verkligen mig? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Folket i dagens text hade syndat mot Gud. Och Mose vädjan till Gud, det är att han inte ska utplåna det. Mose vände om och gick ner från berget och med vittnesbördets två tavlor i händerna. Det var skrivet på tavlornas båda sidor, både på framsidan och på baksidan. Tavlorna var Guds verk och skriften var Guds skrift inristad på tavlorna. När han såg hur folket skränade inför sin avgud så blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och Gud utplånade inte hela folket, men en del av dem straffades. Mose säger, ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd. Och så ser vi här hur Moses avbildar Kristus på två sätt. Dels som förebedjare och dels som offerpräst. Han hade vädjat till Gud och han säger nu att han ska bringa försoning. Och det är ju precis vad Kristus gör och har gjort. Han är vår förebedjare och han är vår försonare. Också vi har felat. Guds lag, de 10 budorden gäller oss. Men vi har Kristus som har offrats i vårt ställe för våra synder. Och han bringar försoning för vår synd. Och det gjorde han när han utgjöt sitt blod på korset. Straffet borde ha träffat oss. Men istället träffade det Kristus, Guds son, som lider i vårt ställe och uppstår på den tredje dagen. Genom honom så betraktas vi som rena och rättfärdiga inför Gud. Genom dopet förenas vi med Kristi död och uppståndelse. Och varje gång vi tar emot Kristi sanna kropp och Kristi sanna blod under bröd och vin, så försäkras vi om att han har offrats för oss till syndernas förlåtelse. Detta får vi i tro hålla fast vid. Försäkran om Guds nåd och förlåtelse har vi genom hans ord och luften. Och precis som Moses vädjade för folket, så är Kristus vår medlare inför Gud och Fadern. Skriften säger, vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Romarbrevet 8, vers 31-34. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lugnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Amen. Låt oss bedja.